Ja, ska vi stå upp och be? Så kan jag hålla på ett tag sen kanske. Ja. Herre, vi tackar dig att du är här och vi tackar dig för att vi får vara på den här platsen just nu samtidigt. Vi ber om din heliga andes ledning över de bibelställen vi ska läsa och de tankar jag ska dela. Jag ber Herre att du ska ta bort det som jag har missuppfattat och låta det som kommer från dig stanna kvar, Herre. Vi önskar Herre att vi skulle kunna få vara människor som är ledda av dig. Vi ber att vi inte ska dras med i alla möjliga saker som händer i den här världen, utan låt oss ha en fasthet, en stabilitet och en tyngd i dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Efesierbrevets fjärde kapitel har jag tänkt utgå ifrån två verser där som någon slags ram för det jag tänkt säga. Och där har vi nog texten. Det står så här i Efesierbrevet 4. Paulus säger: vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Ibland så tror ju vi att staten är alltigenom god. Men det krävs ju inte så mycket historiska kunskaper för att upptäcka att i all så kallad samhällsfostran så finns det också ideologi. Det är lättast om vi läser riktigt gamla texter. Där kan vi hitta inslag av ganska så tydlig nationalism och ibland till och med rasism. I texter som vi förväntas vara objektiva. Jag hittade till exempel ett citat från en lärobok i geografi, tror jag det var, från slutet av 1800-talet. Där invånarna i ett afrikanskt land helt ogenerat beskrevs som hottentotter och buskmän tillhörande det råaste folkslag på jorden. Det fick barnen i Sverige lära sig. Och tar vi till exempel någonting från 70-talet så kan vi med några decenniers perspektiv säga att amen, det där är ganska så präglat av de idéer som var populära i samhället på den tiden. Och har ni sett Lucas Modisons film Tillsammans så förstår ni vad jag menar. Han fångar upp det där ganska bra. Men frågan är, hur ser det ut idag? Och det tror jag att det är lite svårt för oss som befinner oss mitt i det att urskilja. Och ändå så tror jag att det är viktigt att försöka. Jag tror att vi behöver be Gud om urskiljning så att vi liksom inte bara dras med av tidsandan. Och när det var en sån här klar morgon idag så tänkte jag: Gud, jag ber om den här klarsynen så att vi ser, så att det inte är det här dimmiga regn, halvregnet som vi har haft ett tag. Gud vill göra oss klarsynta. Vi ska inte drivas omkring av alla lärovindar. Ja, var det borta nu. Inte vara lekbollar för människorna. Och när jag läste det så tänkte jag på, ni vet den där badbollen som man så ofta glömmer ute på sommaren. Eller i augusti i alla fall. Och så blåser den iväg så långt bort så man har ingen aning om vad den är förrän grannen kommer och säger: det här är eran. Om inte passar oss så kan det bli likadant för oss. Vad är det för lärovindar som blåser idag? Som vill göra oss till lekbollar? Jag tog upp det här lite grann i min förra predikan i februari. Och så kände jag, som jag ibland gör, att jag inte riktigt blev klar. Saker som vi utmanas av när vi vill göra Jesus Kristus känt. Som sånt som kan hindra oss. Och det jag tog upp då, det var tre trender i tiden. Eller vindar, om vi ska använda den här bilden då. Jag talade om ombytlighet. Som gör att vi inte riktigt kan bestämma oss för något. Utan vi ändrar oss hela tiden. Jag tog upp stress. Jag tog upp individualism. Och så försökte jag visa hur Gud genom evangeliet har gett oss vapen att hantera det här motståndet. T- teologen John Stott tror jag det var, som sa att vi ska läsa Bibeln med ena handen och dagstidningen med den andra. Jag tror också att kristna medier är viktiga. Jag vet inte om det är tillåtet med reklam i predikan, men tidningen Dagen kan åtminstone ibland ge oss viktiga perspektiv som sekulär media inte kan, och jag tror att vi behöver det. Sen finns det många andra bra tidningar också. Vilka värderingar marineras det uppväxande släktet idag med? Det finns väldigt många svar på det. Jag fokuserar på en enda sak som jag tycker utmärker lite grann av vår tid. Och Conny nämnde det. Den så kallade relativismen. Alltså uppfattningen att det inte finns någon objektiv sanning utanför oss själva, utan att allt är relativt till någonting annat. Och det är ju klart att om jag säger att det är kallt idag, då beror det ju på om jag jämför med Nikkaluokta eller Mallorca. Så att det ligger någonting i det. Postmodernismen är en sån här filosofi som brukar beskrivas som en riktning som kritiserar objektiva sanningsanspråk och istället talar om att det finns olika perspektiv. Och vi ska inte lättvindigt avfärda det här som flum alltihopa, för livet är ju mångfacetterat. Det finns olika perspektiv på saker och ting. Vi har till exempel 4 evangelier som ger oss 4 olika perspektiv på Jesus. Det finns flera sätt att förklara världen, inte bara det naturvetenskapliga och så vidare och så vidare. Men i världens kanske mest individualistiska land så har relativismen ibland drivits ganska långt. Och mycket av det som tidigare har betraktats som, vad ska vi kalla det för, ovedersägliga sanningar har börjat ifrågasättas. Jag vet inte om det är någon som har gått på Uppsala universitets humanistiska institution, men det finns en skylt där som jag tog fram en bild på. Ska se om vi hittar den. Det är Thomas Torild från 1700-talet. Tänka fritt är stort, står det. Men tänka rätt är större. Och den kan få ligga kvar en stund här. På senare år så har ju det här ifrågasatts. Det har höjts röster för att det där kan vi ju inte ha hängande. Vi måste ju byta ut det där. Det där är ju otidsenligt. Ett förslag i Uppsala Nya Tidning som jag såg var frihet är det största ting. Det skulle passa värderingarna i dagens samhälle bättre. Och visst kan man se den här devisen, eller vad man ska kalla det för, som en kvarleva från en tid då man trodde att det bara fanns en sanning. Maktens sanning. Ett land, en kung, en tro. Och att det kunde bli förtryckande, det fick ju inte minst väckelsens folk uppleva. Idag, ett helt annat samhälle, vi brukar kalla det för pluralistiskt samhälle. Många olika livsåskådningar och livsstilar lever sida vid sida. Vi har religionsfrihet, yttrandefrihet, någonting som frikyrkorna var med och drev fram. Men bara för att vi tycker att alla ska få tycka och tänka vad de vill och också säga det, så behöver ju inte allt vara rätt. Det är en liten skillnad där. Men det är ganska lätt att gå från en ytterlighet till en annan. Om vi driver relativismen långt, då upplöses ju till slut gränserna mellan rätt och fel, naturligt och onaturligt. Och vi har liksom egentligen ingenting som säger att Hitler skulle haft fel, till exempel. Individen väljer själv. Det blir mer modernt om vi skulle skriva vi gillar olika istället för tänka rätt. Men på sikt så lämnar ju det oss helt utan moralisk kompass. Jag läste ett citat från en statsvetare i Svenska Dagbladet, Katarina Barling, jag tror jag har det på bild också. Hon sa så här: frånvaron av tydliga normsystem ökar risken för att människan blir vilsen, förvirrad och ensam. Hon förlorar den ledstång genom livet som fasta normsystem innebär. Och misslyckas hon i livet faller skuggan över det egna ansvaret tungt. I den så kallade normkritikens tidevarv så stöter man också på uppfattningen att var och en själv måste definiera sitt kön. Och trots att det är ytterst få som avviker från den här tvåkönade orienteringen så har ansökningen om könsbyte ökat lavinartat de senaste åren i Sverige. Men tänk om den psykiska ohälsan bland unga människor hänger ihop med den här förvirringen. Hänger ihop med kravet att också på det här området skapa sin egen identitet. Normer behöver ibland ifrågasättas, det är jag helt med på. Inte minst invanda könsroller och så. Men då måste de ersättas av någonting. Och Katarina Barling talade ju om en vilsenhet, en förvirring, en ensamhet. Men vi vet ju vem som är vägen hem, eller hur? På livets alla områden. Och det jag har gjort nu är att teckna lite snabbt en bild av det samhälle vi lever i. För att komma fram till den fråga jag skulle vilja ställa idag. Och den är, hur sprider vi evangeliet i ett samhälle där var och en har sin egen sanning? Hur sprider vi evangeliet i ett samhälle där var och en har sin egen sanning? Några funderingar, för det här är ju inte så lätt. Några tankar som ni kan ta med er och fundera på. Jag tror att det är så här att för att vi ska kunna nå vår tids människor så är äkthet viktigt. Finns det ännu finare ord för det, va? Autenticitet. Jag försökte skriva det massor av gånger och det varit rödmarkerat ända tills jag slog upp det. Autenticitet. Alltså, med det menar jag att det räcker inte att säga det står så här i Bibeln. För många människor är det inte ett argument. Däremot så tror jag, och det är min första punkt här, att vittnesbörd och berättelser kan vara en ingång. Vittnesbörd och berättelser. Äkthet berör alltid. Om jag lever mitt liv på det sättet att människor uppfattar att ah, men det där verkar som att han tror på det där, då blir mitt livs berättelse intressant. Även för dem som egentligen inte trodde att det fanns någon sanning om Gud. Alltså inte så mycket Jesus är svaret som jag har mött honom. Eller jag har varit med om det här. Och det här är ju lite utmanande för de av oss som har varit kristna så att säga av födsel och ohejdad vana. För det tvingar jag oss att ställa frågor som vad betyder Jesus egentligen för mig? I mitt liv idag. Har jag hört hans röst? Hur är min relation till Jesus? Vore skillnad egentligen på mitt liv om jag inte var kristen? Nu vet jag att det här kan leda fel. Vi ska inte vittna om oss själva. Utan om Jesus. Och vi måste vara observanta på att vi lever i ett väldigt självcentrerat samhällsklimat. Jag tror också att många människor har en öppenhet för Bibeln. Åtminstone de berättande delarna. Där Jesus i evangelierna till exempel möter människor. Det är berättelser om helanden, berättelser om upprättelse på livets alla områden. Även de som först kanske inte tror att det här kan ha hänt kan beröras av berättelserna om Jesus. Låt oss ha det förtroendet för Guds ord. När en människa själv börjar läsa Johannes evangeliet eller vad det nu kan vara, då händer någonting. Jag tänkte att jag skulle någon gång här framöver fokusera lite grann på talen i apostlagärningarna. Därför att det är ju liksom den första sammanfattningen av den urkristna förkunnelsen. Jag börjar lite med det idag. Ganska intressant så är det så här att i försvarstalen som Paulus håller i slutet av apostlagärningarna så ägnar han väldigt mycket utrymme åt just det jag talade om här, vittnesbörd. Han försvarar sig inför kung Agrippa i kapitel 26. Och den, där ska vi läsa lite grann från vers 9. Jag fann det själv vara min plikt att på alla sätt bekämpa Nazaren Jesu namn. Och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från överste prästerna satte jag många av de heliga i fängelse, och när man ville döda dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem att häda. Ja, i mitt raseri förföljde jag dem till och med i städer utanför Judén. Så var livet tidigare. När jag för den skull reste till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag fick jag under färden, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Jag svarade: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Och så väver han in evangeliet, budskapet, i sin berättelse. Vi kan läsa från vers 19 till 23. Därför, kung Agrippa, kunde jag inte annat än att lyda denna syn från himlen. Först i Damaskus och Jerusalem och sedan över hela Judén och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar mot ången. Det var därför judarna grep mig i templet och försökte mörda mig. Men tack vare Guds hjälp ända till denna dag kan jag stå som vittne inför både hög och låg, och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt, att Messias måste lida och att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och hedningarna. Paulus är liksom själv en del av budskapet. Och på så sätt så blir det en väldigt trovärdighet i det här. Eller om man uttrycker det på ett annat sätt. Man märker att budskapet har liksom gått genom honom innan han, när han förkunnade. Men lika viktigt att se är ju att han inte stannar i personliga erfarenheter. Det är inte upplevelserna han predikar om egentligen, utan det är Jesus. Och han drar sig inte heller för intellektuella resonemang. Det vet ni som har läst Paulus. Han har liksom inte skruvat av huvudet och lagt det under armen sedan han mötte Jesus på Damaskusvägen. Och en annan iakttagelse är att han lägger upp det lite olika beroende på vilka han talar till. Det första talet som jag hittade, jag tar inte det nu men jag bara nämner det, i kapitel 13. Det håller han i synagogan i Antiochia i Pisidien. Och där lägger han väldigt mycket vikt vid Israels historia. Eftersom han talar till judar. Och han presenterar där Jesus som den som uppfyller gamla testamentets löften. När han kommer till Aten, som vi ska titta lite på, då lägger han upp det på ett helt annat sätt. Här kommer han till ett sammanhang där det finns mängder av filosofier och religioner. Det är mycket, mycket mer mångkulturellt. Att hänvisa till gamla testamentet, det vore inte så relevant för de här människorna som inte ser de texterna, eller som inte såg de texterna som en auktoritet. Så om vi kollar i kapitel 17 så börjar han sitt tal inför Areopagen i Aten. Så här. Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Alltså han börjar där åhörarna befinner sig. Nu är det inte säkert att Paulus var så här inkännande som vi vill få det till här. Det kan hända att uttrycket noga med religiösa ting är ironiskt menat. Vi är inte säkra på det. I så fall så skulle det betyda att jag ser här att ni är väldigt vidskepliga. Men ironi är ju väldigt svårt. Det märkte jag inte minst här i morse när jag hade fått en kommentar på min kommentar till Melodifestivalen. Alla förstår inte ironi, det är så faktiskt. Men låt oss ändå hålla oss till att han håller sig, att han följer talekonstens regler här och inleder med hövlighet. För det tycker jag ändå sammanhanget talar för. Och så fortsätter han. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Här är i alla fall väldigt tydligt att han anknyter till åhörarnas föreställningsvärld. Det de lever i, det de tror på. Och han inser också att när jag kommer hit så har Gud redan varit här innan mig. Jag är inte först på plan. Och så börjar han inte i Israels historia, utan i skapelsen. Vers 24 och 25. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Men det han säger här, det innebär också en slags konfrontation. För om han har rätt, då innebär ju det att de här gudabilderna inte är några riktiga gudar som de människorna går omkring och tror. Men han förkastar inte allt i deras kultur och deras föreställning. Han erkänner att det finns spår av Gud överallt. Han fortsätter så här, vers 27. Eller 26. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Här citerar han till och med en inhemsk poet. Alltså istället för gamla testamentet, då citerar han en grekisk poet som har sagt så här. Dock inte om Israels gud, utan om grekernas högste gud, Zeus. Att han börjar där människorna befinner sig och uttrycker att det finns spår av Gud också i en icke-judisk kultur betyder ju inte att han avstår från konfrontation. Det är lika intressant. Han har redan börjat smyga in den, men det blir allt tydligare ju längre vi läser, vers 29 och 30. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, något som en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Omvändelse var kanske inte direkt vad folk ville höra. Och den största stötestenen verkar vara uppståndelsen. Det står så här i 32. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Ingen väckelse i Aten märker vi riktigt att det blev. En del var hånfulla, en del var lite så här likgiltiga. Och jag tänker mig att det kanske hängde ihop med att atenarna dagligen fick höra en massa olika filosofer som kom och utla sina läror. Och det hade kanske gjort dem lite blaserade. Och på så sätt så har jag en känsla av att Aten påminner en del om vårt samhälle. Och därför är det intressant att Paulus inte drar sig för att tala om omvändelse till Jesus. Också i ett mångreligiöst sammanhang. Det kanske hade varit fler som hade anslutit sig till Paulus om han hade tonat ner det. Vad vet jag. Men han är mer intresserad av att vara trogen evangeliet än att vinna billiga poänger. Och ibland, alltså det är ju väldigt tråkigt när man möts av likgiltighet eller när människor inte tar emot och så. Men då brukar jag tänka så här att vårt ansvar är egentligen inte vad människor gör med erbjudandet. Det är liksom Guds ansvar, eller deras. Vårt ansvar är faktiskt att dela evangeliet. Det är det vi har ansvar för. Då kommer fram till några saker. Berättelser, äkthet eller vittnesbörd, tror jag att vi kan använda. Paulus använder det rätt ofta. Bibelns berättelser har en kraft som vi ska tro på. Paulus har också lärt oss att vi behöver att anpassa oss efter åhörarnas bakgrund. Vi behöver också i allt, var vi än befinner oss, vara trogna mot evangeliet. Vi behöver, för att nå vår tids människor, så behöver vi vara trygga i vårt eget budskap. Och hålla fast vid Jesus som vägen, sanningen och livet. Även om det inte är det första vi säger. Utan vi kanske berättar vad Jesus betyder för oss. Men att vi själva ändå är vissa om att en dag kommer alla knän att böjas. En dag så kommer det visa sig att han är Herre. Paulus talar till och med om domen. Och det är lite intressant. Vi tog upp det ämnet i onsdags kväll här i kyrkan. Vi talar sällan om domen. Trots att det är ett ämne som är mycket vanligt förekommande i Nya testamentet. Och egentligen så är det här med domen. Det innebär ju att våra liv är så värdefulla. Att Gud betraktar oss som ansvariga. Det är egentligen någonting stort. Det spelar roll hur jag lever mitt liv. Fast i ett sånt här samhälle vi lever, relativistiskt samhälle, så frestas vi ju att tona ner det här. Och vara mer så kallade ödmjuka. Men då brukar jag tänka så här. Om de första kristna hade trott att Jesus bara var en av flera möjliga vägar, då hade de knappast riskerat sina liv för Jesus. Som de ju gjorde. I Apostlagärningarna 4 och 12 säger Petrus och Johannes så här: hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och det har ju varit lätt att säga när de sitter själva liksom så här tillsammans, där alla delar deras tro. Eller om vi säger det här när vi möts. Men de säger det ju inför rådet. I en faktiskt en ganska hotfull situation. Så står de för det här. För de är så trygga i det. De har upplevt så mycket av att Jesus har förvandlat deras liv. Till slut så blir de ju förbjudna att tala och undervisa i Jesu namn. Och då säger de bara så här: vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det är som att det bara flödar över. Det kommer bara. Att säga att var och en blir salig på sin tro, det är egentligen inte ödmjukt, tänker jag. Det är ganska hånfullt mot alla kristna runt om i världen som förföljs för sin tro. Som det kostar på att bekänna Jesu namn för. I början läste jag i Efesierbrevet 4 och 15. Det kommer upp igen här. Vi ska inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Det kan de göra på många olika sätt. Jag tog bara ett exempel idag. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Paulus säger flera viktiga saker här. Låt er inte liksom okritiskt blåsas med av vindarna. Det finns en sanning, och den finns hos Jesus som är huvudet. Vi ska hålla fast vid sanningen, men vi ska göra det i kärlek. Det är inte kärlek att låtsas som att det inte finns någon sanning. Men sanningen om Jesus kan inte heller förmedlas på ett överlägset sätt. Med en överlägsen attityd, eftersom han är kärlek. Och det här är en balansgång som vi inte alltid har så lätt att hitta. Men vem sa att det skulle vara enkelt? Här behöver vi Guds ande. Ledning och kraft. Nästa vers, 4 och 16. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. att vi ska växa. Det betyder ju att vi inte är färdiga. Det betyder ju att vi inte kan allt. Bara för att vi har upptäckt Jesus. Vi vet att de första kristna kallades vägen. Och det hade väl egentligen två betydelser. De var på väg, men inte vart som helst. De visste vart de var på väg. Det kanske inte är så lätt alla gånger att vara kristen i ett individualistiskt samhälle heller. Även om vi än så länge har sluppit förföljelse. Framförallt så är det inte så lätt om man försöker på egen hand. Det har det aldrig varit. Men om vi håller oss till huvudet Kristus, om vi som det stod här hjälper och stöttar varandra, då kan vi vara det ljus och salt som den här världen så väl behöver. Amen. Då är det slut. Vi ber. Fader i himlen, vi tackar dig att du är densamma igår, idag och i evighet. Eller står det egentligen Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Vi vet att det är så mycket som förändras. Vi förändras. Våra tankar förändras. Vi är inte riktigt de samma kanske. Någonstans där inne kanske, men vi har förändrat oss mycket på olika sätt. Men vi behöver någonting att hålla oss i. Vi behöver en klippa. Och vi bekänner att du här är vår klippa. När vi brottas med olika saker, olika frågor eller sånt som händer oss i livet, så vill vi, Herre, lita på dig att du har kontrollen när vi inte har det. Och vi ber Gud att vi ska få vara människor som är ljus och salt. Vi ber, Herre, att vi ska vårda relationen till dig, Herre. När vi tänker efter så är vi så glada över att få tillhöra dig. Du har gjort så mycket i våra liv. Och vi vill sträcka oss mot dig och be att du ska få fortsätta att verka i och genom oss, Herre. Och så ska du göra oss kloka, Herre. Så att vi förstår, Herre, hur vi ska gå tillväga när vi berättar om dig. Men först och främst vill vi peka på dig, Herre. Först och främst vill vi säga att det här tror jag på. Du får tro som du vill, men det här tror jag. Och så får du göra verket. Du har ansvar för det, Herre. Tack att du med din ande vill leda oss som församling, oss som individer. Och föra oss ännu närmare ditt hjärta. Ännu en bit, ännu ett vägstycke framåt. I Jesu namn. Amen.